Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, hallå, hallå! Hallå allihopa! Nu är det dags för NHL-podden igen. Vi kör ganska snabbt där. Vi utlovade ju nästan dagen, doppade, alltså en uppesittarkväll den 23, men vi spelar faktiskt in redan den 22. Och det känns ju bra ändå. Vi har båda lite julstämning, Bjurman. Visst är det så?
Absolut. Jag befinner mig på Manhattan. Det är sista dagen innan det lilla jullovet här i NHL. Och jag håller på att stöka undan allt som ska skrivas och lämnas innan dess, så jag verkligen kan vara ledig några dagar och inte ens titta på datorn.
Nej.
Så jag har stark julfeeling.
Ja, men vad bra.
Och på Manhattan är det ju alltid, det blir sån här Disney-stämning här. De vet hur man firar en jul.
Elräkningarna går upp ordentligt i New York-området,
ja,
kan jag tänka.
Ja,
faktiskt, det kan du inte tro, men jag har 2007 så var jag faktiskt i New York under julhelgen.
Jaha.
Så jag sätter sig ut i Macy's, de här fönstren och sådär. Och liksom,
ja, där ska man ju försöka undvika i december, alltså. Det är sån sagolik trängsel och elände där. Så att, och det är jag väl varse, för att jag får ju ta mig förbi där. Varje gång jag ska till Madison Square Garden så måste jag förbi det där.
Skiten.
Ja, det är ett zoo och väldigt komplicerat att ta sig till garden den här tiden på året.
Vi läste ju också i bloggen här inför gårdagsnattens match mellan Islanders och Anaheim, att du hade lite, det var inte helt lätt att ta sig ut till Brooklyn heller på tuben där, på tåget.
Ja, det berodde inte på djur. Nej. Det var inga djurproblem. Det var ett signalfel.
Det var ju signalfel den här gången, det klassiska.
Som ni skulle ha sagt i Stockholm.
Ja, just det. De drog en SL där i New York. Alltså.
The Q-train var stående på Manhattan Bridge i en annan timme. Då var det upprörd stämning i min tunnelbanevagn.
Ja, jag förstår. Ja, men det är lite julstämning. Det känner jag till och med här hemma jag sitter ju faktiskt inte i Örby, men i poddrummet i Sport Sebastian. Jag är precis här innan vi börjar spela in, så har jag köpt lite julklappar. Jag ska inte avslöja vad det är, men jag är mycket nöjd. Jag tror att jag har gjort mina bästa köp i min korta julköparkarriär faktiskt.
Till mamma och pappa och,
ja,
och
precis.
Sim.
Nej, han får ingenting faktiskt. Nej, det är högst medvetet. Han ska inte ha något.
Nej. Ja, hur ska du fira jul? Ni är hemma i Örby. Eller åker ni till Finland?
Ja, det brukar jag faktiskt sluta där borta i Finland. Men inte i år. I år är det en lite mer modest julaftonsfirande faktiskt hemma i Örbystugan.
Jaha.
Så att, ja, så är det faktiskt. Jag ska jobba på juldagen till och med. Så att det blir en kort julhelg.
Ja, men det är ju trevligt att jobba på jul. Då får du en massa extra betalt och så också.
Ja, det är sånt. Och jag ska jobba lite på julafton också, för jag ska vara tomte. Det är alltid. Så att,
du är alltid tomte.
Jag är alltid tomte. Ja, just det. Ja, du tänker så. Ja, jag är alltid lite.
Ja, men det är bra att du jobbar extra så du får råd att komma hit och göra avsnitt 100 så småningom.
Det är ju oerhört väsentligt detta. Det måste ju, det har jag förstått. Ja, det är ju någon gång i mars, april kan jag tänka mig att vi är där framme. Nu är vi på avsnitt 87.
Ja.
Och det måste jag bara säga det. Avsnitt 87 förknippas ju väldigt mycket med en speciell spelare.
Du, vänta, jag vill bara flika in en sak.
Ja.
När jag frågar hur ska du fira jul, då, Jonathan? Ja. Då ska det komma ett, ja, du ska berätta, men sen ska det komma ett, och du upp här, som att du bryr dig om även din kompis i New York.
Oj då, ja, du ser, den osympatiske liksom skitungen här. Ja,
så är du, det. Vet inte hur man för sig.
Nej, jag kan inte liksom föra mig i offentliga sammanhang, det är liksom, det tar 3 minuter så är det kört liksom.
Jag skiter väl i hur du firar ju också, ja, men ja, jag precis. Tänkte att du, man får ju försöka,
man måste vara lite hövlig också.
Ja.
Jag är som en annan Steve Ott här liksom. Det kan man ju inte hålla
på. Precis.
Okej, men du Bjurman,
ja.
Det är ju jul, hur ska du fira jul då?
Mm. Ja, som sagt, spontant. Jag ska försöka bara ta det lugnt här och vara ledig. Men på själva julafton så är, bjuder ju traditionen att jag och några kamrater här går på Aquavit, den skandinaviska krogen och äter svenskt julbord och dricker några snapsar. Aha. Så blir det.
Det var ju riktigt bra, måste jag säga. Jag har inte tänkt. Det där är ju en... ja, det är åtminstone en 4 plus jul.
Ja, okej. Okay. Det är, på den krogen är alltid då, det är väldigt svårt att få bord där. Ja. För alla svenskar inom en radio av 30 mil känns det som, ska dit på julafton.
Ja, just det. Så är det förstås.
Och det är från tidiga förmiddagen till sent in på kvällen. Och vi ska dit 19.45. Vi får se. Det brukar vara hockeyspelare som dyker upp där också.
Okej.
För bara några år sedan här hade jag... Mattias Tedenby och Alexander Urbom vid bordet intill.
Du ser. Jaha, det var så pass. Alltså, de drog från Jersey förstås.
Ja, det är inte så långt.
Nej. Ja, då kan jag tänka mig det. Är det så pass att nummer 30 i Rangers där kanske dyker upp?
Ja, något år har han varit där. Jag vet att Johan Hedberg brukade gå dit också. Och Freddy Schuström.
Fast Freddy Schuström.
Ja, som nu har blivit sportchef läste jag i Frölunda.
Det är så pass. Det är enormt. Ja. Ja, jag är mycket nöjd med... Det var tur att du såg åt med det. Jag är mycket imponerad av svaret.
Men vi återkommer till din, som du hade hoppats, fina övergång där till nummer 87.
Ja, och egentligen var det bara en teaser. För jag tänkte vi går på det på allvar här. Men vi har ju, jag teasade lite på Twitter om att vi ska prata om vem är världens bästa hockeyspelare just nu. Och det är liksom, har ju varit vedertaget i princip 10 år, att det är ju Sidney Crosby som är nummer 1. Han är ju face of the hockeysport i framförallt Nordamerika liksom. Så att, men det är väl vi ganska överens om, tror jag, att det, nej, hans höst och tidiga vinter där har ju åter puttat ner honom lite i hierarkin. Han är ju inte nummer 1 längre. Så är känslan. Nej.
Ja, alltså nu, lägg inte ord i min mun här.
Oj då, okej. Ja, bra.
Har jag sagt det?
Nej, du har inte sagt något sånt. Nej.
Men han har ju sin svagaste höst någonsin, eller sin svagaste period i NHL överhuvudtaget. Det får man ju slå fast.
Precis.
Och om man ska säga just nu så är han ju inte världens bästa spelare. Men rent generellt så skulle jag nog inte våga avskriva Sidney Crosby riktigt än.
Ja, bra. Jag kommer nog ha lite argument för Crosbys del också, men jag tänkte vi går in på det här lite senare. Då kör vi vår hela, då kör vi den där grejen fullt ut. Jag har faktiskt en topp 5-lista jag tänkte dra. Du har alla åtminstone 3 potentiella nummer 1.
Jaha, ska vi inte ta det nu då när vi håller på att prata om?
Ja, okej. Jag tänkte vi skulle tissa den, men okej. Okay, men vi kör det direkt då. Det är lika
bra. Det här. Ja, nu blir det. Kan go with the flow, Jonathan.
Ja, det ser jag. Jag misslyckas med det mesta här faktiskt, känner jag. Första 7 minuterna. Trots 87 avsnitt här, jag har inte kommit långt i min programledarkarriär, man ska kalla det.
Nej, du är ingen hylande.
Jag är ingen hylande direkt. Det kommer jag aldrig få något eget program på SVT 2000 här. Men det vet jag redan.
Jo då, så är inte det.
Ja, det vet. Visst, det kommer jag.
Ekans hörna, det kan bli ett eget.
Ja, det kan bli bra. Det är bra underhållning, tror jag. Ja, jag har mycket idéer. Ja.
Du kan sjunga och så.
Ja, precis. Jag kan stå för allting där. Det är ekonomiskt program. Ja, vi kör.
Det är intressant så att du vill att de äntligen vann ju då igår. Bröt en 5 matcher lång förlustsvit och nya coachen Steve Sullivan fick äntligen vinna. Vet du hur det känns att vinna med Pittsburgh? Och då hör ju till saken att Crosby faktiskt satt på sidan.
Ja, exakt.
Han är småskadad, sägs det, och spelade då inte. Det finns ju de som säger att han fick the doobie flu också.
Jag tänkte säga det också. Ja. Det var ju faktiskt Columbus de mötte, och vi vet ju vad som hände. Ja, det händer ju alltid någonting när de möter Columbus, och Dubinsky ska se på Crosby, men bara senaste matchen så var ju den här cross-checking rakt i nacken. Ja. Det fanns nog lite doobie flu där också. Och det ska inte vara
allvarligt. Men det anmärkningsvärda är då att de till slut vinner. Och de som håller på att spekulera om det här, att det är något som inte stämmer i relationen mellan Crosby och Pittsburgh, de fick ju vatten på sin kvarn.
Ja.
Att Malkin och Kessel båda gör 2 mål plötsligt i samma match och allt verkar så bra. Ja, jag har svårt att tro på det där.
Ja, jag har jättesvårt att tro också att för nu framställs ju Crosby som en belastning, som en börda nästan.
Ja.
Alltså, någonting negativt.
Det är inte klokt.
Det här är ju ändå en kille som, han är 87, det är precis som hans nummer. Han är inte ens 30 bast liksom. Han borde vara, ja, numera så pickar väl en hockeyspelare kanske vid 25, 26, 27 års ålder någonting, men han är fortfarande i prime liksom delen av eran av sin karriär, känns det som. Borde ja. I alla fall. Och som var inne på, vedertaget liksom, världens bästa hockeyspelare. Men samtidigt nu när folk liksom på allvar börjat kritisera Crosby och liksom verkligen peka ut honom som lite syndabock nästan för Pittsburghs extremt svaga tider, och egentligen man får ju backa åren ganska långt här, för Pittsburgh har varit besvikelse med tanke på förväntningarna 5-6 år, 7 år rad nästan sedan de vann kuppen där 2009 va?
Ja.
Liksom att man börjar vända det här lite mot Crosby. Ja, alltså om man kollar på statistik, det är ju inte bara den här matchen igår att de lyckas vinna för att Crosby bort. Om man ser på statistik som jag såg Sportsnet drog fram, så sen Crosby kom till Pittsburgh 2005 så har de faktiskt, ja, om man räknar alla matcher han har varit med, så har de vunnit 59,7%, och alla matcher han har varit borta, vilket är 150-tal ungefär, så har de vunnit 64%. Så de har faktiskt under hela hans karriär varit mer framgångsrika utan honom än med honom. Det är ändå lite anmärkningsvärt.
Ja, det är det faktiskt. Men hur ska man tolka det då? Är det att motståndarna kanske skärper sig när han är med?
Ja,
då kan man ju fråga, vad är det för nytta med en stånd?
Ja, precis. Och jag har en liten teori att om man ska försöka komma fram till någon slutsats i just det här fallet, det är alltså att det kanske att, alltså just att den här bilden är så fastetsad i liksom hela hockeyvärlden, Crosby status är så, han sitter verkligen högst upp på piedestalen liksom, att hans att det faller sånt enormt ansvar på honom även inne i omklädningsrummet. Man liksom, jag måste inte Hörnqvist, Kunitz,
du menar att medspelarna
ja precis, de känner lite grann att det är ändå han som är the go to guy i det här laget, det är han som ska lösa det, det är han som den tyngsta bördan faller på. Att det kanske, när han väl är borta, då känner de, okej, nu måste vi kliva fram. Nu är det vi som ska göra det. Nu är det plötsligt jag är faktiskt en ledande spelare här laget. Nu måste jag kliva upp. Ja, även om det har lite med det att göra. Plus att motståndarna kanske inte har samma fokusering på en spelare liksom. När Crosby är borta.
Ja, nej, det kan ju såklart stämma. Ja. Men du har ju sett också att det är mycket spekulationer. Var det flera gånger i år om att det gnisslar relationen med Lemieux, och att det gnisslar relationen med Malkin, sägs det nu också. Att det finns ju till och med de som hävdar att Rutherford, general manager, överväger att trada honom.
Ja, det skulle ju vara det största som hänt hockeyvärlden sedan Wayne Gretzky blev tradad då.
Ja,
om det, alltså tanken är ju helt omöjlig för mig, men ja, kanske. Alltså
Sidney Crosby i San Jose.
jag vågar inte utesluta tanken, för att skulle han bli available, alltså shit vilket utbyte de skulle få. För det är ändå, det är en sån marknadsmässig trade att göra för det laget som skulle ta in han i så fall.
Calgary.
Ja, NHL skulle ju vilja ha han till något speciellt. De vill ju att han ska hamna i någon marknad som, alltså det, ja, nu har inte kanske NHL samma maktfaktor som de hade på den tiden Gretzky blev tradad, för då kändes det nästan som att NHL till stor del låg bakom att han hamnade i just Los Angeles. Men
ja, han kan komma till New York kanske, så får de Lundqvist. Ja, det finns ju många att skicka.
Ja, det är svårt att spekulera, men det är konstigt att man sitter och ändå pratar på det här viset om en spelare som inför den här säsongen för sjätte år i rad, tror jag, av TSN utsågs till NHLs bästa spelare. Liksom. Så sent som i september. Och nu sitter vi och pratar om trade och att han är en belastning för laget. Det gnisslas.
Men vi konstaterade redan förra veckan att han låg och var 95 i poängligan.
Ja, han är ju långt borta.
Ja.
Men till hans lilla försvar då. För du har ju öppnat lite för det, att du nödvändigtvis generellt sett inte vill lägga ner hans.
Man kan ju få ha en svacka utan att förlora sin totala status. Men nu börjar ju svackan bli lite lång då. Det får jag erkänna.
Ja. Och just det faktum att de vinner en sån här match, till exempel Sullivan lyckas äntligen vinna en match som coach när Crosby inte är med. Liksom. Och visst, det var i och för sig mot Columbus hemma, så det är väl en match som ska vinna. Liksom. Men till Crosbys roll lite grann, så det är just på grund av de här förväntningarna som alltid har funnits på honom som gör att man dömer honom hårdare. Men grejen är att han ligger ungefär, alltså han är ändå 22 poäng den här säsongen. Det är dåligt för han har aldrig legat under en poäng i snitt någonsin i hela sin karriär. Inte ens rookie-året, då gjorde han ju över 100 poäng. Han har sitt sämsta snitt vad gäller assist och mål också liksom. Det är ingenting som funkar. Och han har ju minusstatistik, så vi sjunger om det. Han har ju klart mer poäng än till exempel Ryan Getzler och Corey Perry. Han ligger ungefär på samma nivå som John Tavares. Han har mer poäng än Jonathan Taves och Anze Kopitar liksom.
Ja, vi har ju nämnt det tidigare. Det är väldigt många som är besvikelser så här långt i NHL, både lag och individuella spelare.
Ja. Men det är klart...
Alltså ihop i deras fall. För att, om man ser till lagen, de stora besvikelserna, vilka är det? Det är Anaheim och Pittsburgh och Tampa och New York Rangers och Calgary kanske.
Ja, där är det ju...
Och deras stora spelare har inte levererat.
Det är ju klyschan där att liksom, de bra spelarna måste vara bäst ungefär.
Ja.
I de här respektive fallen så är det ju ungefär det som är grejen, melodin liksom. Att de inte har varit det, de har inte klivit fram. Getzlaf, ett mål den här säsongen. Vi ska prata lite Anaheim snart. Mm. Men ja, å andra sidan Crosby, han har faktiskt, det ska man ändå gärna, han har 13 poäng de senaste 14 matcherna. Han har plus statistik till och med på dem. Så här i december har ju inte varit klappkass i alla fall. Men det är ju just de här förväntningarna och det faktum att laget går så segt som gör att man dömer Crosby stenhårt.
Ja, du gör.
Jag gör det, ja. Men hockeyvärlden är stort, får man ändå säga.
Men du skulle inte ha något emot honom i Tampa, antar jag.
Nej, det skulle jag inte ha. Alltså, det är det som är grejen. Skulle man starta ett franchise och få välja vilken spelare man vill i hela världen och plocka som första kille, liksom, drafta nummer ett, liksom, då är det klart att Crosby skulle ligga väldigt nära till hans, även nu, så som så basset är kring honom.
Ja.
Man har ju fortfarande enorm respekt för honom och alltså hans potential, hans kapacitet.
Du, nu kommer din klassiker. Jag måste gå och hämta kaffe som jag känner doften av är klart.
Ja.
Färdigbryggt.
Gå hämta en kopp. Jag brukar ha en monolog då.
Ja, ha en monolog. Fortsätt om Crosby.
Ja, men så att Crosby för mig, det är fortfarande en, självklart är han med i diskussionen här när vi ska prata. Jag ska dra min topp 5-lista. Över de bästa spelarna just nu, men han har halkat ner men samtidigt så i Crosby liksom i Pittsburghs fall uttaget där, vi var ju inne på den förra veckan, jag pratade om hela hösten här nästan med tanke på att det har gått svajigt och framförallt nu på slutet med skador på Letang och Fleury, det hjälper naturligtvis inte laget på något sätt, det är ju vaccinerna som är det stora problemet och även målvaktssidan nu när de måste ställa Zetkov i kassen, men jag tycker ju Jim Rutherford, det är ju, har ju varit,
jag är tillbaks,
ja. Nej,
vänta, det var en grej till jag måste hålla.
Ja,
vänta.
Så kör jag. Fortsätter jag. Alltså Jim Rutherford är ju inte en bra general manager. Alltså han känns trött. Jag förstod inte den anställningen från första början när man helt random plockade in han från Carolina. Nästan 70 bass nu. Börjar kännas lite för trött för att liksom ta sig en vända på skutan i Pittsburgh och liksom förvalta det här som ändå finns där. Liksom att han... Ja, en vecka innan han sparkar Mike Johnston så säger han, varför spelar du inte Daniel Sprong med? Han, den här nya rookien och draftar. Varför? Jag klagar på Rudolf. Han säger till Mike Johnston, spela Daniel Sprong, han måste få mer istid. Det finns ju jättepotential i grabben. Vi draftade han i somras. Var inte försiktig nu, låt han spela. Och sen så en vecka senare, då får Mike Johnston kickas. Och så en vecka senare till, då skickar vi visst Daniel Sprong till juniorligan igen. Ja. Helt dubbelmoral liksom. Han såg Johnston för att han inte lirar en kille, och när han väl Johnston har lämnat, då skickar han själv Sprong till juniorligan. Jag förstår inte riktigt. Han gick ut här i veckan och sa, I'm sick of this shit, ungefär. Nej, inte shit sa han inte, men han har aldrig varit mer sick of anything in his managing career. Han är så trött på det här läget som är nu, att de inte kan göra mål när han har tagit in killar som Kessel. Att försvarsspelet är att det inte funkar liksom. Det är han som ska lösa det. Det är hans problem.
Men han har ju plockat in en konstig coach. Jag har redan konstaterat. Ja. Nu var det ju lite roligt då att det var Sullivan och hans kompis som kanske mentor John Tortorella som möttes igår då.
Ja, just det.
Och då lossnade de äntligen och de vann till en frustrerad Tortorellas ilska förstås.
Ja. Apropå just de två, Salven och Johnston, så säger, och Johnston och Salven, eller alla de tre kan man säga egentligen, det är att nu när det går knackigt, så tycker jag att det de säger, det är så här: vi måste gå back to basic, och vi måste skjuta mer, in mer trafik på kassorna, vi måste, det är för dåligt liksom, vi måste få in enkla mål, skjut nu liksom. Och ja, framförallt i Pittsburghs fall, så de skjuter ju jättemycket, alltså de skjuter sjunde mest i hela NHL. Men de har en brutalt låg skottprocent, vilket jag förknippar med att de liksom, ja, att just att de har de här direktiven, gå in i zon och skjut istället för att sätta upp ett spel. Alltså när man har sån kvalitet i laget som Kessel, Crosby, Malkin, Plotnikov, Hörnqvist, Kunitz, Perron liksom, sätta upp ett spel, låt de här killarna lira istället och få lite självförtroende och ha kul på isen istället för bara gå och skjuta, hoppas på trafik och något enkelt mål. De här killarna har ju mycket spel i sig, de har ju chans att dominera en match istället för att bara spela enkelt liksom. De här har ju potentialen att spela lite Dallas-lir istället. Det är ju det som är effektivt.
Ja, men de har inga coacher som vill att man ska spela hockey, så har jag ju sagt.
Nej, det har du helt rätt i, exakt. De är fel coachade. Och det känns ju som att Salman inte är någon större uppgradering faktiskt.
Nej. Men du, din lista här nu, om du degraderar Crosby och plockar honom från tronen, ja, vilka vill du ha där?
Då har jag jag börjar nerifrån. På femte plats, jag har haft svårt att sätta upp den här listan, men jag måste ju komma fram till någonting. På femte plats har jag Alex Ovechkin.
Jaha, han är med på min topp tre.
Han är på topp tre, ja. Jag kan köpa det. På fjärde plats har jag den enda backen faktiskt. Det är svårt, för jag gillar så mycket backar. Jag älskar ju Drew Doughty till exempel. Jag hade svårt att inte ha med henne. Men jag tar ändå en kille som jag tycker har varit lite surr om, bara för att han har varit lite skadad nu den här säsongen. Men Duncan Keith,
ja,
är ju för mig. Och Erik Karlsson naturligtvis.
Då säger jag Erik Karlsson, som hade 36 minuter häromdagen.
Ja, han spelade ju 36 minuter mot mitt Tampa Bay.
Utan övertid.
Ja, precis. Det skulle också säga att de fick ett matchstraff direkt och en skada. Så att de gick ju på fyra backar nästan hela matchen. Men ändå 36 minuter. Jag har aldrig hört talas om någon som spelar så mycket under en 60-minuters match. Det är fullständigt sjukt. Jag menar, det var inte att någon annan var uppe på en halvtimme heller. Utan det var ju Erik Karlsson som var helt överlägsen i stiden matchen. Så att visst. Och vi har ju varit inne på att han är ju en skicklig defensiv spelare också. Ja. Även om man inte lirar så mycket penalty kill och så är han börjar bli mer och mer komplett, och han är ju världens bästa offensiva back. Men jag gillar ju Duncan Keith. Skulle jag få välja en back i världen och sätta i mitt lag, då vet jag inte, då kanske jag skulle bli Duncan Keith.
Ja, fortsätt.
Ja, på tredje plats då blir jag till Chicago-spelare faktiskt. Och det här vet jag att vissa kanske håller som nummer ett i världen just nu, men jag säger Patrick Kane på tredje plats. Och då har vi topp två. Och på andra plats, då blir det en kille som är tokskadad just nu, men och som Montreal verkligen behöver. Jag säger Carey Price.
Ja.
Som The Hockey just det hade som världens bästa spelare inför säsongen. De petade ju Crosby redan då. Så att det är Price då. Men det är svårt att bedöma målvakt gentemot utespelare liksom.
Ja, det är det verkligen.
Jag känner att hockey, det är jätteviktigt.
Det är två olika
grejer. Ja,
grenar.
Ja, precis. Det är som höjdhopp och
slägga.
Ja. Ja, alltså nummer ett då.
Ja.
Jamie Benn.
Jaha. Jaha du.
Ja. Det var en liten skräll.
Ja, det var det.
Ja. Ja, jag
men inte.
Ja, jo men ja, men då måste jag försöka motivera här. Och då vill jag säga att där snackar vi komplett spelare, så han vinner poängligan i fjol. Visserligen var det ingen som gjorde speciellt mycket poäng i fjol. Men, och han ligger i toppen i år också. Han lider ju med Tyler Seguin visserligen, som en otroligt spetsig offensiv forward och som är en av de skickligaste offensiva spelarna som finns också. Men han är den solklara kaptenen där i Dallas. Han är liksom Lindy Ruff och hela Dallas, alla spelarna. De säger att han är den bästa penalty killen de har också. Han är ju en kung och står framför mål i powerplay. Han kan även styra ett powerplay. Han måste ju ligga i toppen i powerplaypoäng. Han täcker skott. Han har mycket tacklingar. Han är grym på att liksom väcka igång laget med gruff och liksom sådana grejer. Han är ju den givna ledaren. Han är superambitiös utanför isen och sådana grejer. Han är ju en riktig förebild. Han kan ju allting, Jamie Benn. Och han var i Kanada i OS till exempel. När han verkligen fick lite genombrott för den verkliga liksom breda hockeypubliken. Så jag menar, han började den här turneringen som lite fjärde kedjespelare, tredje fjärdespelare, spela boxplay där och ha den rollen, och gjorde det otroligt bra. Så bra så att de ville ha han ännu mer på isen. Och då, han slutade som en av de absolut viktigaste spelarna för Kanada till det OS-guldet, även om de var överlägsna. Så var ju Jamie Benn en ren nyckelfaktor då. Och sen dess har han bara fortsatt. Han vinner poängligan året efter, och nu är han ännu bättre den här säsongen, skulle jag vilja säga. Och jag menar, om man jämför med Tyler Seguin, alltså jag skulle nog säga att Ben har stor del i Seguins stora explosionen i Dallas, för att,
ja, liksom, säkert.
De två har ju liksom blivit superpolare liksom där, och istället för att Seguins lite halvrassliga liksom livsstil har smittat av sig på Ben, så har det blivit tvärtom liksom, att Seguin har blivit mer professionell och har verkligen lossnat och fått det här genombrottet. Men fortfarande så är det ju Ben som är en gina lagkaptenen där. Seguin missar ju sista matchen förra säsongen på grund av att han var för sent i någon träning, så han blev ju healthy scratch, han var ju petad. Medan Ben då är tvungen att göra 4 poäng i princip på egen hand för att vinna poängligan. Och vad gör han? Han gör 4 poäng i sista matchen på egen hand och vinner poängligan. Så jag tycker Ben, jag tror att han är lite underskattad i just den här sammanhangen, för att han är en late bloomer, att han inte är någon draft ettan och sånt där. Han gick väl i tredje, fjärde, femte runda någonting och liksom kommit på senaste åren här.
Jävlar vad svårt det är att få en syl i vädret.
Ja.
Ligger på.
Nu har jag motiverat Ben i alla fall.
Jag har ett namn med som inte du har med på min topp 3. Alltså utan inbördesordning så tog jag fram 3 spelare direkt. Och det är Kane då. Ja. Patrick Kane har ju sin bästa säsong grundserie. Han är först upp på 50 poäng på 35 matcher.
Fantastiskt bra.
Han är on a mission i år. Och Ovechkin, som jag tycker är underskattad i de här sammanhangen. Men när vi i slutspelet i våras, du skrev jag nästan en krönika om att en annan spelare nu har visat att han är världens bästa när det verkligen gäller.
Ja.
Och det är Jonathan Toews.
Ja, jag förstår vad du skulle säga. Ja. Mm.
Han gör ju kanske inte, han är ju väldigt bra nu också, men han gör inget större väsen av sig under grundserien. Det är inte så att man står och liksom viftar med armarna och så tittar vilka matcher.
Men han ligger alltid på kring 60-70 poäng i grundserien. Inte
ja. Mm. Men sätter han, får det där laget med sig de allra viktigaste matcherna gång på gång på gång i slutspel efter slutspel efter slutspel, gör att när det verkligen gäller, jag har sagt åt det förut, grundserien skiter vi väl i, den kan ni hålla på med bäst ni vill, det är den vinner Stanley Cup som har flest spelare av Jonathan Toews typen.
Ja, alltså,
kommer du ihåg alltså den matchen
mot Anaheim?
Ja, framförallt Game 6 där, när de låg under med 3-2 i serien och åker till, var det hemma eller borta? Jag kommer inte ihåg.
Det var hemmaplan i Game 6.
Hemma. Ja, de där 2 matcherna i alla fall, när de vände den där serien. Det var ju, han bar verkligen laget på sina axlar då.
Ja, och han var ju grym i Game 7 där, när han gjorde väl en eller två mål direkt och verkligen, alltså det kändes ju avgjort efter första perioden i Game 7 där mot Anaheim. Ja.
Den där förmågan beundrar jag väldigt mycket.
Ja, alltså, Toews är alltid ganska mycket skit så här i grundserietid, eftersom man inte gör så mycket poäng. Mm. Sen i slutspelstid, då är han ofta högt upp på de här listorna.
Ja, inte bara det. Han gör de andra bra. Han får med sig dem i enorma urladdningar.
Ja. Och han är ju bra i såna här grejer som man inte alltid pratar om, alltså vinna tekningar också, du vet. Alltså boxplay och liksom, alltså han kan ju hantverket hockey så att säga.
Precis, och han har ledaregenskaper som liknar Mark Messiers.
Ja, faktiskt. Han är en riktig,
han påminner om det när Messier här i New York tog tag i laget 94, lovade seger och gjorde hattrick.
Ja, just det. Ja, jag förstår det. Och dessutom, han har vunnit hur mycket som helst i sin karriär. Så han har ju varit grym för Kanada i VM, OS och sådär också.
Ja.
I viktiga matcher när det verkligen varit finaler och sådär, så har ju Toews verkligen klivit fram.
Ja, 3 Stanley Cup, 2 OS-guld. Det snackar man inte bort.
Nej, det är ju en vinnare ute i fingerspetsarna.
Ja,
och det är ju
och
det
en ledare.
Hockey. Ja, precis. Och hockey går ut på att vinna.
Ja.
Inte bara göra mål, utan och det går ut på göra mål, men framförallt att vinna.
Så där har vi det sagt.
Ja.
Det finns ju motsatsen i laget jag såg igår i Brooklyn. Som också är förmodligen lika bra hockeyspelare då, framförallt Getzlaf kanske.
Ja.
Och Corey Perry på ett lite annat sätt. Men där har det varit precis tvärtom. De har ju vikit ner sig i de riktigt skarpa lägen.
Exakt. Så är det. Vi går in på Anna nu. Jag ska bara snabbt nämna här, för jag ställde ju frågan på Twitter vem som är världens bästa spelare. Jag fick ju det rasslar in uppåt 50 svar.
Ja.
Jag ska bara säga vad de generella uppfattningarna. Vi har mycket Kane. Det är en del Carey Price också om man får väga in målakten. Erik Karlsson får vi några alternativ också. Sen är det lite Tanner Glass, John Scott, Jaromir Jagr. Men jag känner att de får inte tillräckligt många röster för att vara med i toppen ändå.
Men vår vän tidigare omnämnde Tadson skriver just nu på Twitter till dig att Alex Ovechkin, ingen gör fler mål, ingen avgör fler matcher, ingen kan vända på steken som han. True that, men tyvärr inte när det verkligen gäller.
Nej, ingen har kunnat kombinera den sortens skott målsinne med förmågan att tacklas och smälla på. Oh, we the best, skriver Tadson.
Ja, men ingen har förlorat fler Game 7-matcher eller för. Inte gjort den ska i Game 7-matchen.
Nej, och varit så klappkass i några OS-turneringar för Ryssland. Alltså.
Sorry, Tadson.
Har vi lite taskigt? Ja, nu blir han vansinnig här. För att det är ju det värsta han vet när man klagar på Ovechkin. Men vi har ju med, du har ju han på topp 3. Och jag har han ju...
Ja,
tror Tadson blir oerhört besviken att jag bara har han som femma. Det är ju ett hån.
Nu ska vi inte haka upp på spånen.
Nej, men vi har faktiskt ganska många som har sagt... Det här är jag lite förvånad över. Han gör ju bra den här säsongen, men... 4-5 som har skrivit Taylor Hall.
Jaha.
Ja. Ganska många har skrivit Tarasenko också.
Ja, Tarasenko har jag större förståelse. Taylor Hall, visst. Det måste vara ett hängivna Oilers-fans som hör av sig där.
Men där kan jag verkligen snacka om en kille som inte sitter på ledare egenskaper direkt. Det är ju en oerhört skicklig hockeyspelare, men han har ju inte den där vinnarmentaliteten. Sen är det ganska många som skriver Jamie Benn faktiskt. Lite, det är något som har motiverat på ungefär samma sätt som jag, att han är komplett och att, ja, det här som jag varit inne på.
Han är lika komplett som du.
Ja, det är exakt. Det var en beskrivning av mig själv jag just hade på 5 minuter. Nej, men det är väl kul. Sen är det så här är det faktiskt. Vi har Mattias Jumanski som skriver så här: så länge ni bara inte säger Taves. Det är 2-3 stycken som skriver inte Taves. Det är ju en liten kampanj mot honom också att han är överskattad och att han har lite, att han inte har så där imponerande statistik i slutspel heller rent poängmässigt och så vidare.
Nej, och han har ju också tjänat på att han har rätt bra spelare omkring sig såklart.
Ja. Så det går ju att ställa sig och argumentera mot Taves, men samtidigt så kommer ju både du och jag ihåg så många otroligt viktiga matcher där Taves har varit så uppenbart tungan på vågen liksom.
Ja, och det har svårt att komma förbi det. Ja. Just förmågan att lyfta sig själv och ett helt lag i de ögonblicken. Ja. Det är till det mest imponerande för mig.
Ja. Och då vill jag, med hans stora radarpartner under åren i Chicago, Patrick Kane där, som vi också har med högt. Han är ju ännu skickligare än vad Taves är.
Ja,
han är ju Showtime Kane, alltså han kan ju verkligen... lyfta laget till slutspel också med sina prestationer på isen.
Ja, framförallt de senaste åren här. Jag tycker att han är ju framförallt otroligt rolig att titta på.
Ja.
Det är underhållningen av absolut världsklass när han är på humör.
Ja.
Och se honom spela hockey.
Ja. Men sen så befläckas det kanske just det här faktum att jag skulle nämna honom som världens bästa hockeyspelare. Det är ju lite det. Man har ju lite bakhjul till det här med alla stories som har dykt upp utanför isen. Och också det här. Alltså han har inte riktigt den här pondusen på isen när man ser han mellan avblåsningar och åker runt och tuggar på sitt tandskydd och när han ska intervjuas av media och säger bara obviously it was a great game. Han är ju inte riktigt den, han känns ju inte som en tokledan på det viset. Men,
nu pratade vi inte om bästa personerna här. Nej, det är han ju definitivt inte.
Nej.
Men vi pratar om bästa hockeyspelare och det där ska vi akta oss för och ge oss in på.
Vi vet ju inte så mycket vad de gör utanför isen och sådär heller, så det är svårt att dra några slutsatser. Liksom. Vi vet ju bara vad han gör på isen och det är han ju, där är han ju arguably bäst i världen faktiskt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja. Men ska vi gå in på Anaheim då?
Jag hade ju en fin övergång där, men du sabbar ju den.
Jag sabbar fullständigt, och nu blir det en sån här ful övergång istället.
Ja, jag är för i Getzlaf då, som rent hockeymässigt är lika bra eller bättre än Taves.
Ja.
Men har motsatt förmåga och har tillsammans med Perry, de två som leder det laget, det har ju nästan alltid skitit sig i de avgörande ögonblicken.
Ja.
Ja, tre slutspel i rad.
Ja.
Games och nu har han, som du påpekar då, en riktig skit grundserie också.
Ja, en riktig, riktig skitgrundserie. Alltså, Getzlaf har gjort ett mål. Vi börjar närma oss hur många matcher vi spelar. Nästan 30 snart.
Ja, de har spelat 31 tror jag.
Det är 31 nu, ja. Du var ju i Brooklyn härom natten. Ja. Såg de. Du ska ju se på Rangers också. Vi ska prata lite Rangers också. Men de möts ju. Två riktiga krislag just nu möts ju i Madison Square Garden också.
Om några timmar. Ja, jo, jag såg dem ju i Brooklyn igår, och det är ju bra märkligt alltså, och se, man tycker att det är så på pappret fantastiskt lag uppträder på det viset, framförallt defensivt, så var det man tappar hakan några gånger över hur så fort de hamnade under press, så kändes det som all struktur försvann och det bara blir panik. Och Islanders, som ju också har haft det lite trögt,
ja.
Man kanske kan använda den här matchen för att komma igång. De var inte så jätteimponerande, men de kunde utnyttja det där utan några som helst problem. Särskilt som Andersen inte precis var i toppform heller.
Nej, han rasslade in där i slutet av första perioden med några riktiga ägg, ja. Han la in, kan man säga.
Ja, fast han får ju noll hjälp, ja. Också. Det är så jävla konstigt.
Jag tycker det är konstigt. En spelare som jag kommer ihåg är ett JVM som jag var superimponerad av. Som jag tänkte, shit, vad bra Cam Fowler är. Alltså redan han var 17-18 år. Jag tyckte han var så lugn med pucken och jag kände att det där är en potentiell storback. Men han har inte riktigt tagit... Han är ju naturligtvis en av de bärande backarna de har där. Men som du nämnde, att de bara panikartat kastar bort puckar. Jag tänkte på ett av de där målen i den matchen mot Islanders. Där han helt ostört. Bara, han kan slå en enkel passning. Istället så ska han försöka slå den via sargen. Nu bara slå en sarg ut istället. Och spelet vänder en gång tillbaka in i zon igen. Och det blir mål. Helt onödigt liksom. Det går inte att skapa något konstigt spel om man har den inställningen att man bara ska slå sarg ut och få panik så fort man blir lite nedtryckt i zon. När det finns andra alternativ. Liksom.
Ja, nej. Det. Men det är något mentalt som har gått åt helvete. Det är mjukost i ryggraden. och jag pratade ju med Hagerin efteråt. Han gjorde ju mål så fort han fick lite New York-luft i lungorna. Så
ja, då satt den.
Satt den igen, men... Ja, han var väldigt besviken efteråt och sa att ja, han tyckte också det var obegripligt att hans uttalande var ju att det går för mycket upp och ner under matcherna från byte till byte. Ena stunden kan de vara riktigt bra och då är de väldigt svåra att kontrollera. Och sen plötsligt blir de jättedåliga och då är vi, sa han, ligans enklaste lag att spela mot.
Ja, jag såg det citatet bläddra förbi i matchtexten du skickade in där. Det är ju ett ganska kraftigt citat, sågning av hur laget agerar just nu.
Ja, han sa att han kan inte förstå varför. De pratar om det och pratar om det och pratar om det. Och ändå så, det är lätt att prata så, men man ska göra det också. Har vi inte gjort det på 31 matcher, då kan man ju fråga sig. Och det låter ju som att Bruce Boudreau inte har ordning på det här. Det är ju hans ansvar att de ska vara redo, eller hur?
Grundserieartisten. Han som så ofta lyckas få sina lag att rassla in poäng i grundserien.
Ja.
Det står still, det biter ingenting. Han kan stå och facka hur mycket som helst där inne i omklädningsrummet. Men han, det känns som att nu är det nog dags att göra en förändring där faktiskt.
Ja, om det inte här ändras över... Ja, det kan vara så att han får gå efter jul. Det känns som han Murray är en ganska hårdhänt general manager också som inte accepterar det här.
Nej, och jag tänkte, jag hade planerat faktiskt i det här avsnittet att ge han en liten känga också. Och kanske indirekt till mig själv också, för att jag tillhörde ju de som hyllade lagbygget inför säsongen.
Ja, det gjorde du tillhörde, det gjorde väl alla?
Ja, det gjorde väl alla, ja precis. Ja, där behöver jag inte bara sitta så. Nej, absolut. Det här var ju...
Vadå? Det går ju knappt att bygga ett bättre lag på papper.
Nej, men, jo, men jag har lite invändningar ändå. Jag tycker när man tittar på deras forward-sida ändå till exempel, så alltså, om man jämför med tidigare, de har släppt Bileski, de har släppt Paul Mieri förra säsongen, släppte de Smith Pelly mot Jiri Sekac, så jag tycker Jiri Sekac är en av NHLs sämsta spelare, jag tycker han är så otroligt dålig. Han kan ju inte slå en passning alltså. Han är så kantig och dålig alltså. Han är snabb.
NHLs sämsta spelare, det är ganska hårt.
Ja, nu är jag stenhård mot honom, men alltså, jag såg ju bara i matchen mot Islanders, jag har ingen bra uppfattning av honom innan dess heller, förutom att han kallas Forrest Gump och Thomas Plekanec, det gillar jag, för att han vann beep-testet i Montreal en gång i tiden. Men det är ju det ena kvaliteten han har, att han har uthållighet och bra speed, men han har ju inget spelsinne och han slår ju förfärliga passningar. Men de har plockat in de bara sket i Matthew Perreault också, som ju är en väldigt bra spelare i Winnipeg nu, som de hade kunnat behålla. Istället har de plockat in sådana som Horkov som är slut, Chris Stewart som är slut, Mark Santorelli som har gjort en eller två bra säsonger i sin karriär och ändå upp på 30 års ålder nu. Sekac har de plockat in. Och så har de släppt, som jag sa, de killarna som har släppt som ändå var på. Jag menar, det var inga superspelare jag pratade om, men Paul Mieri har ju gjort 13 mål i New Jersey nu. Han har gjort mer mål än Corey Perry den här säsongen. Och Beleski har också varit helt okej i Boston. Och Smith Pelly har fått leda första serie minuter ibland i Montreal. Och Matthew Perreault som är inne på. Alltså... Jag är inte helt säker på när man kollar på deras forwardsidan att den är så bra. Och sen så vi hyllade ju Carl Hagelin, värvningen, vi har ju hyllat Silverberg som gjorde så bra ifrån sig i slutspelet. Men om man tänker att de ska vara liksom målskyttare i det här laget. Varken Hagelin eller Silverberg har gjort 20 mål en enda gång i sin karriär under en säsong. Utan de har ju varit i ligan i 4-5 år nu båda två. Ingen av dem har kommit över 40 poäng heller. Så det här är ju mer andra, tredje, kedje killar som är bra i boxplay, som är bra komplementspelare. Men som inte öser in mål. Alltså det är egentligen bara Perry och Getzlaf och borderline Kessler som är alltså riktiga målskyttar.
Ja, men de är så mycket målskyttar så att man tänker sig att det är andra egenskaper. Som, ja. Och att Silverberg och
att de ska få utväxling på de
bra secondary scoring från deras sida.
Ja.
Men och det finns så mycket talang i laget, tycker man, som inte har Vatanen och Lindholm och
som också har stått
still, som du nämnde.
Precis, de har nästan gått bakåt liksom. Man förväntar sig verkligen att de ska...
Just i år, ja. Men det är ju inte Murrays fel.
Nej, men...
Jag tycker att han har byggt ett bra lag. Jag tyckte på förhand det ser ut som att det finns knappt ett mer komplett lag. Mm. Men här får jag uppsträckning av Örby Tarsson.
Ja, precis. Den vilt svingande huliganen i Örby.
Ja.
Ja, men jag tycker det, om jag bara får ge han några kängor till när han är i farten här. Maria, men jag svingar lite mot mig själv också eftersom att jag hyllat Anna i min första säsongen. Så jag slår ju tillbaka det. Ricochette här liksom. Men nu det är lite konstigt där alltså, nu det här Kessler-kontraktet ser ju omöjligt ännu sämre ut nu till exempel. Det börjar ju gälla först nästa säsong. Han ska sitta och tjäna nästan 7 miljoner spänn. Och han är ju iskall offensivt nu och är över 30 bast. Och det var väl 7-årskontrakt. Och det här med Gibson till exempel. Att han tar in Khudobin när han har Gibson som ju uppenbart är NHL-redo och inte på
plan. Du är din jävla Gibson.
Ja, precis. Så ska han ändå lida AHL. Liksom. Nu är det han som är deras första keeper. Liksom. Det är lite konstiga beslut ändå från... Och det här med forwardsidan är inne på också att han kanske inte har gjort så smarta värvningar där. Men nu är det lätt att sitta med facit i hand och sitta och liksom gnälla på dem. Förstår jag ju själv också. Jag hör hur det låter. Men...
Ja, det är inte alltid lätt att veta att det inte kemi kommer att uppstå mellan människor. Liksom. En sån som Hagelin, han har inte varit någon succé i Anaheim, det får man ju slå fast. Men samtidigt så är han enormt saknad i Rangers. Hans speed, som inte bara var hans speed utan han fick upp speeden på hela laget. Och hans insatser med forecheckingen. Det är ett hål hos Rangers nu.
Ja.
Så att, vem kan liksom räkna ut det? Vilka som ska passa ihop? Hur man ska fungera i vilka miljöer?
Nej, vi trodde ju till exempel att Brandon Saad, Nick Foligno och Ryan Johansson var liksom 100% fantastiskt. Det skulle bara sitta liksom. Det kan man ju förstå.
Men det gör det.
Nej.
Men som du sa, den här matchen nu då ikväll på Garden blir ju intressant eftersom det är två lag som befinner sig kraftigt utförs. De håller på, det känns som de faller ihop konstant just nu. Befinner sig i moras.
Ja, exakt. Det är nog kvicksand nästan.
Rangers var bedrövliga mot Washington häromkvällen. Eller ja, de gjorde en period, ledde plötsligt med 3-1 out of the blue, men sen så fort Washington gjorde ett mål så var det som att de evaporerade.
Det var snyggt ord faktiskt. Det ska jag. Men och jag fattar inte riktigt, för där är det ju samma grej just nu, att ingen av de spelarna som ska vara bra är bra just nu.
Nej.
Henke Lundqvist har faktiskt åkt in i en svacka.
Ja, han är bara högst ordinär. Ja. Han gör inga egentliga tavlor, men han gör inte de här extra räddningarna som gör en stor målvakt heller.
Nej, alltså han kan ju verkligen, Rangers kan ju vara klappkassa och ändå vinna när Henke är på humör liksom, när han är inne i sina sviter.
Rick Nash är helt bedrövlig.
Ja, han är kass.
Tidigare har ju han kompenserat sina måltorkor med att vara bra i andra roller.
Ja.
Tar ju stort ansvar i alla zoner och så. Men nu är han dålig med det med.
Ja, den blir ofta
Zuccarello som var på väg mot, som vi pratade om, spelar sitt livshockey, plötsligt iskall.
Ja.
Och sådana som Chris Kreider och Hayes är direkt jättedåliga. För nu inte prata om alla backar.
Nej, där har ju varit ett jätteproblem.
Det är defensivt. Alltså sa jag förra säsongen att de kommer att bli lite sämre för att de har tappat Hagelin och Saint-Louis. Saint-Louis var ju han var ju riktigt dålig i slutspelet, men han fyllde ju funktion under grundserien och jag tror att hans närvaro som ledare i omklädningsrummet och så saknas.
Ja, han fick ju snabbt den rollen faktiskt i Rainer som en riktig ledare som höjde rösten i omklädningsrummet. Alltså på de korta år han var där. Det såg man ju mängder av klipp som läckte ut när det var Saint-Louis som höjde rösten och tog tag i det liksom.
Ja, det är två svarta hår som kolliderar i rymden ikväll och ingen vet vad som händer då.
Nej. Nej, och jag förstår inte riktigt heller hur de ska, för nu går det bara bakåt. Jag har ju ändå jag tycker ju också att det här laget, jag har ju till och med haft, jag tippar ju dem i Stanley Cup-final alltså. Det är helt sjukt. Nu pratar vi om Anaheim och Rangers. Och mitt tips inför säsongen var ju Anaheim och Rangers i final.
Ja, och mitt var Pittsburgh och Anaheim.
Och här sitter jag och gnäller på Bob Murray. Liksom. Vem är det som ska skit? Ja, det är Örby Tarsson som är iskall.
Anaheim ligger sist i västra konferensen. Nästan sist i hela ligan.
Ja, och skulle de leda till Metropolitan eller i centret, framförallt i centret, då skulle de vara chanslösa. Nu är det ju Hormitur som blir i en så dålig division att de fortfarande har teoretisk chans på slutspel. Liksom.
Ja. Ja, nej, men som vi sa, det är många som har gjort oss besvikna i år. Och ja, de här två lagen är ju två av de främsta. Nu har ju Rangers ändå så pass mycket poäng för att de lyckades vinna så mycket i början.
Ja.
Mycket tack vare att Lundqvist liksom lyckades med sitt fantastiska spel dölja bristerna.
Ja. För jag vill minnas att du sa gång på gång under hösten där att du tyckte att de spelar inte så bra Rangers. Ändå så hade de en start på 14 segrar på de typ 20 första matcherna.
Ja, det är lite underligt så tidigt. Det brukar vara tvärtom. De brukar börja dåligt och ha någon rejäl svacka under hösten och sen bli bättre.
Ja.
Men ja, det är något allvarligare än de här svackorna som har varit under Vigneaus tid. Han har haft svårt att få igång då. Så här dåliga har de aldrig varit under hans era.
Nej.
Och vi vet ju vad som gjordes med truppen och hur hårt Seider gick in för Stanley Cup nu.
Ja, precis.
Så att det här är ju typ sista chansen.
Ja, för sen Järndals kontrakt går ut.
Den har gått förlorad.
Ja, nu jag dömer inte ut dem totalt än här. för säsongen, men just nu så är det inte mycket indikationer på som talar i positiv riktning.
Och det säger något om hur orolig stämningen är internt, för efter matchen mot Washington var det ju bråk i omklädningsrummet. En spelare och en journalist brakade ihop.
Ja, jag missade vad det hände, men jag läste på Twitter att det var en media member som hamnade i strul med en spelare. Vad hände? Du får berätta.
Ja, jag kan inte gå in på detaljer. Jag stod och pratade med Henke, det plötsligt brakade till ute i rummet. Man hörde bara, fuck you, you're a prick. What? What the fuck did you call me?
Oj, stökigt.
Ja. Ja.
Vem var det som, vilka spelare, vilka var det?
Är det? Ja, det förtäljer inte historien.
Det förtäljer inte. Man får söka på Google på what fucking...
Jag tror att det har tystats ner.
Ja, det har tystats.
Jag tror inte du får fram några namn där.
Nej, det är kanske därför jag har undgått mig då, för att det har inte varit så uttalat det.
Jag kan säga så här, utan att gå in på det, jag kommer att tänka på Curb Your Enthusiasm. Och sen får du dra dina egna, försöka tänka ut vad jag menar.
Okay. Oj. Ja, jag får fundera på det över julhelgen här.
Ja. Ja, du, vad ska vi prata mer om då?
Ja... men jag tänkte vi skulle prata lite om Winter Classic. Och om Boston framförallt. Och även Montreal. Det är två lag i varsin form, kan man verkligen säga nu, åt vardera håll. Det var ju första avsnittet av Road to Winter Classic här om veckan. Det går ju på Viaplay, även om avsnitten kommer ut några dagar senare, så kan man se det i Sverige också.
Här går det på den konstiga skitkanalen Epix.
Ja, precis. Det är väl Epix som producerar nu för tiden. Det är ju inte HBO och Liev Schreiber längre, utan sen i fjol är det ju nytt.
Det är lite sämre, eller mycket sämre tycker jag, än vad det var på HBO. Och med synnerhet med Liev Schreiber som narrator.
Ja, och det, jag kan bara hålla med.
Ja, de försöker imitera hans stil, och manuset de hade på HBO, det blir lite skitnödigt emellanåt, skulle jag vilja säga. Men det var väl ett trevligt första avsnitt ändå. Det jag tyckte bäst om var att man fick se kontrasterna mellan olika personligheter. Å ena sidan Sten och Chara som går omkring i North End i Boston och är liksom everyday guy.
Ja, han verkligen luckar runt där.
Ja, och hälsar på barberare och folk i charkuteributiken.
Ja, just det. Jag tror han sa 12 gånger under det där korta inslaget att I'm just a regular guy, you know. Ja, regular guy, you know.
Ja, precis. Och så får man se kontrasten av P.K. Subban Montreal, som åker till Montreals bästa skräddare flera gånger i veckan och får flashiga, svindyra kostymer uppsydda och är verkligen flashig och så. Och det är intressant att se olika personer. Och då tycker folk, jag har tänkt, det ska vara si och det är mycket bättre om man är som Chara. Och så. Jag tycker det roliga och intressanta är att det finns utrymme för så mycket olika personligheter. Och att det är så man bygger ett intressant, bra kollektiv med olika sorter.
Ja, lite olika plus- och minuspoler som möts.
Ja.
Ja, jag håller med. Jag tyckte det var ju kul. Alltså, P.K. Subban är ju en behållning för serien. Alltså.
Ja.
Han kommer ju dominera de här avsnitten, har jag en känsla av. Börjar väl med nästan första minuten att man ser P.K. lämna sin bostad där i någon livsfarlig röd pälsjacka.
Ja, precis.
Så det måste ha kostat multum liksom, som man, ja, det var det, jag var chockad. Men ja, men det var och de NHL så
lunkar omkring som en lång sim
som en sim. Ja, han var en regular guy, det får man säga.
Och det var kul att höra, de hade ju mickat upp Subban, och mycket han pratade på isen hela tiden. Och han kunde säga, fuck me.
Ja, precis.
Det är en fucking joke. När de tappar matchen mot Boston.
Ja, just det, exakt. Och han pratade om, vad sa han, jag drack ett glas vin här om natten istället för att skylla på sina skridskor när han kom till båset.
Han pratade inte med någon speciell alls, han bara åker och håller.
Han pratade lite för sig själv, han kör lite.
Han pratar tugg med den som står närmare till hans och hör vad han har.
Ja, exakt. Och det kan vara vad som helst. Det kan vara lite vad man ska göra efter matchen. Eller det kan vara någon situation. Det spänger då. Han måste bara snacka lite.
Ja.
Ja, men det var kul. De fick ju till där så NHL så att de hade Montreal-Boston match. Så de kunde kicka igång serien med rivaliteten direkt.
Ja, den 999:e matchen lagen emellan. För det är ju så, Winter Classic är ju 1000:e möten.
Jaha, det har jag inte tänkt, det har jag inte sett faktiskt. Ja, okej, det är så pass. Det är coolt faktiskt.
Det är jävligt coolt. Ja. Ja. Men som du sa, som du nämnde, de befinner sig på olika platser just nu, de här två lagen.
Det är verkligen alltså.
De är riktigt svacka och iskalla.
Ja, precis. Och vi som har hyllat Montreal något så vansinnigt, de började ju rekordartat där. Det var det 9 raka segrar i början av säsongen. Det var helt påbli tvåsiffrigt. Och de såg så fruktansvärt bra ut. Och sen så när det,
och vi... ja, det handlade inte alls bara om Carey Price.
Nej, exakt, exakt. Vi var inne på att Montreals säsong hänger åt igen på Carey Price målvaktsspel. Men så gick han sönder och så fortsatte de med att vinna match efter match i en månads tid åtminstone. Efter det.
Mm.
Men nu är det ju katastrof faktiskt.
4 raka förluster och ganska saftiga förluster hela tiden.
Ja, exakt. Det var, vad var det? 1-5 mot Nashville här om natten.
Ja.
Och 2-6 mot Dallas. Och de blev nollade av Los Angeles på hemmaplan. Och då, Tokarski och Condon är totalt iskalla just nu. De byts ut i varenda match.
Ja.
Jag räknar ut, jag kollar upp här. Ska se. Jag måste plocka fram det bara. Montreal. Att Condon på sina 6 senaste matcher är en 85%. Det är ju otroligt dåligt. Och Tokarski har fått lira 6 matcher totalt den här säsongen. Han är 87%.
Ja.
Det är ju målvaktsspel som är omöjligt att ta sig långt med. Liksom.
Men nu är det ju så att jag tror att Montreal är rätt bra ändå. Alla lag, inte alla, men många går igenom svackor någon gång under säsongen.
Ja.
Det bara är så. Ja. Och de har ju skador på fler. Alltså, som är...
Ja, exakt. Gallagher till exempel är ju ett tungt avbrott. Avbräck.
Ja, det är det. Och honom fick man ju se när han låg och fick massage med en väldigt illa tilltygad hand.
Ja, exakt. Och att han ändå ska försöka spela om inte Classic-matchen. Som ja, mål.
Han hoppades ju.
Men det kommer inte gå.
Nej.
Men,
medan då Boston jag tror att det slog fast eller antydde, vågade nästan säga det för några veckor sedan, men nu säger det rakt ut. Boston Bruins, de är tillbaka. Det är Boston Bruins som vi känner Boston Bruins.
Du gör en John Tortorella och säger hylla Boston.
Ja, det är rätt. Sett riktigt bra ut på slutet. Det som har saknat, som Lou Eriksson säger när man pratar med honom, är kontinuiteten. Men nu börjar de ju få till den också. Gör 60 minuters matcher.
Ja.
Och just han har ju varit väldigt bra.
Ja, han har varit otroligt bra. Alltså, de här äldre spelarna i laget har ju varit verkligen... gjort kanonsäsonger, alltså super rebound på hela gänget, alltså jag menar Patrice Bergeron och är uppe på en poäng per match. Bättre, han brukar inte ligga där uppe liksom, och David Krejci som hade en period där i början av säsongen, han ledde poängligan till och med. Också uppe på en poäng per match totalt, och Brad Marchand har ju varit väldigt bra. Zdeno Chara, Seidenberg, den här backsidan som jag var så orolig för. Adam McQuaid, de har varit bra. Tuukka Rask är jättebra i målet igen.
Ja, men de har ju också... några yngre förmågor som har kunnat... Frank Vetrano.
Ja, precis. Han hade man ju knappt hört talas om. Eller jag absolut inte inför säsongen. Och han går in och gör hattrick, gjorde han väl mot Pittsburgh.
Ja. Och Ferraro som kom från Detroit, ja. Väl.
En bra waiver pickup där. Ja.
Ja. Och, även Spooner som väl var hygglig redan i fjol har varit riktigt bra.
Att han har plockat upp Ryan Spooner i mitt fantasylag till och med. Bara för att han är ruggigt effektiv med tanke på hur lite han spelar.
Ja.
Och de har ju, jag menar, Jimmy Hayes och Beleski som såg kassa ut i början av när hela Boston gjorde sin historiskt dåliga start där med 3 raka hemmatorsk i början av säsongen. Men de har ju brett lag på forwardsidan. De har verkligen secondary scoring plus att deras bärande spelare går bra. Det är väl lite det som är motsatsen till Anaheim. När de liksom, bärande spelare inte går bra, då funkar inte secondary scoring heller nödvändigtvis.
Nej.
Och Boston är precis tvärtom. De bärande spelarna är stekheta och secondary scoren får de i överflöd också nästan. Så att
så Sweeney kanske visste mer om vad han gjorde än vad vi.
Ja, vi har ju verkligen suttit och skrattat åt det här Boston-bygget, men just nu känns de ju som att de kommer plocka en av de där 3 Atlantic-platserna. De känns ju väldigt stabila.
Ja.
De känns kanske det stabilaste laget av alla Atlantic-lag faktiskt.
Ja. Att, men ja, det är ju jämnt där i Atlantic.
Ja.
Ja, det är Florida har ju varit uppe där och tagit för sig.
Precis, Florida ser rätt bra ut.
Bästa laget i delstaten.
Nej, den vinkeln var jag inte med på. Nej.
Nej.
Men jag vill säga, om Boston där, och lite med Kings också. För båda, det var ju de två stora flopparna i fjol som missade slutspel. Efter att året innan så hade ju Kings vunnit Stanley Cup och Boston vunnit President's Trophy som hela grundseriens bästa lag. Alltså det är ungefär, det är ju liknande, det är ju väldigt många av de spelarna som är kvar. Man färgar sig mycket av prestationen året innan, men vi ska ju bara komma ihåg att för två år sedan så var Boston bästa grundserielaget i hela NHL. Och Tukarask vann Vezina Trophy. Och jag menar, det var Krejci och Bergeron och gänget som lirade också, även om Lucic och Hamilton till exempel har försvunnit, så är det fortfarande ett starkt lag med många rutinerade killar som vet vad som krävs, som har revansch att utkräva.
Ja. Så att, nej, visst är det så. De underpresterade ju i fjol. Exakt. Det betyder inte att de ska göra det igen.
Nej.
Och det betyder... Man trodde kanske då i och för sig att Chara, som du sa, och Seidemann skulle vara på väg ut för, men man har steppat upp.
Ja, precis. De har verkligen steppat upp och gjort det. Sån som Seidenberg trodde jag inte på, särskilt med de skadeproblem han drabbats av. Men deras backsida gör det bra nu faktiskt.
Ja, och det blir, trots att det är Epics då, så blir det ändå kul. Man kan inte låta bli att titta på det här.
Nej.
Eftersom det blir lite i realtid, eller de matcher som har spelats som man har sett lite av, får man se mer ingående under de här avsnitten.
Ja,
som
händer. Åker in i omklädningsrummet och ja. De säger på isen och det.
Är det idag eller är det imorgon som det är avsnitt två?
Det är på dopparedagen, det är den 23 så kommer det.
Det är inte dopparedagen.
Nej, det är dagen före dopparedagen, förlåt.
Ja, så exakt.
Jag är uppe i 12 fel eller sånt där på den. Alltså. Inte då.
Ja, men nu när du nämnde dopparedagen så skulle vi ha lite julklappsutdelning här.
Ja, vi lovar ju att rimma och dela ut julklappar.
Ja, jag har faktiskt... jag skiter i spelarna, jag har några... fina paket åt dig.
Är det sant?
Ja.
Ja, du är så generös. Du är så hövlig liksom. Jag delar ut till spelarna. Jag glömmer bort det hela tiden.
Men jag har suttit och väntat på att få dra de här rimmen som jag har till din ära.
Oj, oj, oj.
Så jag tänkte att det kan börja nu. Det är 3 eller 4. Vi får se om jag törs dra den fjärde. Den är så usel så det inte liksom någonting.
Okay. Ja.
Men får jag börja nu?
Ja, nu är det bara att köra.
Ja, vi börjar med den här. Här får du en lampa, du som håller på Tampa.
Ja. Tack. Ja.
Ja.
Jag är inte helt säker på att jag tekniskt skulle klara av att installera den och få upp den och lysa.
Ja, men det var väl fint.
Ja. Ja, jag tyckte den var snygg. Ja.
Ja. Här har vi en till om det otäcka inträffar och som ni är som mest rädda för i Tampa så har du den här.
Ja.
Här har du kniven. Du kan sticka i Steven.
Ja, precis. Jag kommer ju ha en kniv som han sticker i min rygg också. Jag har 2 stycken att kontra med.
Ja. Ja,
ja den var ju snygg. Du lyckades kombinera svenska och engelska där också. Det är lite
så här. Ja, precis.
Den är ju klass faktiskt. Ja.
Ja, sen har vi det här. För sommaren, en jolle. Du kan segla med strolle.
Ja. Den är uppskattad faktiskt.
Ja, jag tycker att du borde tycka de här roliga. Jag tyckte de var jätteroliga.
Jag tycker
här
absolut.
Här får du en tampa, du som håller på att tampa.
Det är 5+.
Poesi.
Ja, det är hög poesi.
Ja, och sen har jag en riktigt, riktigt, riktigt usel som jag inte vet om jag törs dra.
Det tror jag inte.
Ja, vi får se.
Ja, jag vill ha den.
Du, jag får inte ihop rytmiken i den heller. Jo, riktigt. Men du har han så kär. Här är en bok av K-Pär.
Ja, den satt du och filade på alltså.
Ja, förlåt.
Ja, men Cooper, ja, det skulle vara intressant att läsa mer vad han säger. Alltså. Han har nog mycket att berätta. Han har en diger karriär som advokat och som vinnarcoach. Alltså. Ja, uttalet där är ju lite, det är lite min klass på uttalet. Det är ungefär som
jag. Man var inte kreativ när man rimmar. Ja, men jag tycker bäst om här har du kniven, du kan sticka i Steven.
Ja, den är bra faktiskt. Den är kort och koncis, den säger allt.
Ja.
Det är verkligen en statement-rim. Alltså. Den ska man... Ja, jag är imponerad faktiskt. Jag är mycket imponerad. Jag är glad, jag är tacksam. Jag, det här trodde jag inte att du bara skulle rafsa ihop faktiskt. Det har du inte rafsat ihop dessutom. Du har ju suttit, här märkte jag att du har ju suttit en kväll.
Nej, det gjorde jag inte. Jag satt i taxibaksätet igår och kom på dem.
Är det sant?
Ja.
Jag var helt säker på
K-Pär fick jag väl jobba lite med.
Ja, den märks ju att den satt ju länge med.
Alltså. Ja.
Då blir det väldigt svårt för mig att toppa det här.
Ja. Follow that
liksom. Och det här är ju liksom bara, jag bara kastar julklappar lite kors och tvärs här liksom. Så att det är ju inte samma tydliga adress på dem. Eller ja, det är det ju faktiskt, men ja, vi får se då om jag lyckas någonting med mina julim. Ja, jag börjar. Jag tror det blir grymt. Jag kan inte sitta still. Jag vill se Ryan Johansson i Nashville. Skicka Seth Jones åt motsatt håll. Lite riskabelt, det kan sluta i mål. Men Johansson som första center i Nashville, en klockren roll.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, två plus.
Ja, men ja. Jag tycker du uppskattar ansträngningen.
Ja, du hör att jag har försökt i alla fall.
Ja.
Sen, jag når inte hela vägen fram, men det är inte tampa och lampa liksom, men det är på gränsen.
Och kniven och steven.
Nej, det är framförallt inte där. Det förstod jag från början. Den här är ett plus alltså, men jag kör ändå. Det är ett riktigt hockeymäcka. Jag skulle nog jubla konstant i en vecka om NHL fick tummen ur öven och gav Quebec ett nytt lag för bövlen.
Ja. Ja. Röven och bövlen, ja.
Ja, den är på gränsen. Den,
jag tyckte det börjar bra.
Den börjar bra. Ja, jag vet. Jag tappade på slutet. Det var lite brist på. Men nummer tre då. Den är en lång racka alltså.
Oj.
Ja. Det här är det sista jag har. Okej. Nu är det Tampa här, så jag måste ju ha en sån. Tampas boss Jeff Winnick bjöd ju Steve Yzerman på mat. Sedan var det klart. En grym general manager fixad. Riktigt smart. Så nu bjuder jag hem Steven Stamkos till Örby. Sill, köttbullar, prinskorv. En fantastisk meny. Och vi avslutar förstås med lite rök i högprocentig whisky. Sedan sticker jag fram papper och penna. 8 miljoner dollar i ny snittlön. Skriv under här, Steven. Använd denna. Ja visst, säger Stamkos. Och sträcker sig efter lite mer alkohol. Vi kör på det, Ekeliv. Skål.
Oj. Ja. Ja, men det var ju fint. Det var kreativt.
Ja, okay.
Och säga nej så har du ju kniven.
Då har ju kniven i Steven. Precis. Oh, det där hade jag kunde avsluta ändå. Det hade ju ett rim till, vet du, så hade det blivit komplett. Ja,
ja
lite rim i alla fall. Men vi får avsluta där och helt enkelt önska våra lyssnare en underbar jul.
Ja, verkligen. God jul allihop, och så hörs vi. Ja, vi hörs väl i mellandagarna, som det heter.
Ja, precis. Vill jag göra
ställa till med mellandagsrea i podden.
Det kan nog tänkas att det blir något sånt. Det blir väl där, ja, det blir om en vecka ungefär. Tisdag, onsdag, före nyårsafton helt enkelt.
Ja.
Så kör vi igen.
Får du ha det så bra, du är med i Örby då. Hoppas tomten. Nej, du skulle vara tomte själv.
Ja, precis.
Så att, vad betyder det? Kommer du in och är tomte åt din mamma och pappa? Eller är det fler där?
Ja, det dyker nog upp lite fler gossar och egentligen där, så att säga.
Eller ska du hem till Sim och vara tomte?
Nej, det ska jag faktiskt inte vara. Ska jag inte vara? Jo, nej. Jag förstår att du ställer frågan, men nej. Ska jag inte vara.
Men. Ja, vad fint. Ja, men god jul och skål.
Skål på dig också. Och alla lyssnare, en underbart trevlig jul. Så avslutar vi med en fin julsång.
Oj då, har du en sån på gång?
Ja, den har jag sparat sen i fjol faktiskt. Den sitter fin fortfarande.
Okej. Okay. Take it away, Ekeliv.
Ja, jag får lyssna. Ni kommer här. Varsågoda. Ha det gött. God jul.
Jag fick ingen julklapp av dig, men jag räknar med att få en hus eller om du tar och frälser vår jul här med lite sånginsats.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. All our troubles, all our troubles, all our troubles, all our troubles.
Frälse vår jul här med lite sångsats.
Troubles will be miles away.
Frälse vår jul här med lite sångsats.
All our troubles. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Troubles will be miles away.